Kapitel 24. Till Boenda. Det var inte särskilt svårt att få de hopkurade männen, kvinnorna och barnen ombord på fartyget. Inte när Ninni väl hade klargjort för kapten Eres att han skulle hitta plats åt dem. Och att hur mycket han än trodde att han skulle ta betalt, så visste hon precis hur mycket hon tänkte betala för deras färd till Boenda. Möjligen var det till viss hjälp att hon för säkerhets skull bett Uno att säga åt tjänarierna att syssla med sina svärd. 15 hårdföra karar i grova kläder, alla med rakade gässor och hårpiskor, för att inte tala om alla blodfläckar, som oljade in och vässade sina klingor, allt medan de skrattade åt en redogörelse för hur en av dem nästan blivit spetsad som ett lamm. Allt detta hade en mycket välgörande verkan på Nereus. Hon räknade upp mynten i hans hand, och om det någon gång smärtade behövde hon bara dra sig till minnes ansiktena på kajen i Tanchico för att fortsätta räkna. En sak hade Nereus rätt i. Människorna såg inte ut att ha mycket pengar, och de behövde säkerligen få de ören de kunde tänkas ha. Elaine hade verkligen inte behövt fråga om hon hade tandvärk, med äckligt len röst. Nereus ropade ut order att kasta loss och besättningen sprang till sina platser medan de sista människorna från kajen fortfarande var på väg över landgången med sina ömkliga ägodelar i famnen. De som hade någonting alls, utom trasorna som de gick klädda i. Fartyget var för all del stort, men det blev så trångt att Ninni började undra om Nereus haft rätt även om detta. Men när hon såg hoppet som tändes i deras ansikten så snart de satte fötterna på fartygets däck, skämdes hon över att ens ha tänkt tanken. När de fick veta att hon hade betalat för deras färd trängdes de omkring henne och försökte kyssa hennes händer eller follen på hennes kjol, allt medan de tackade och välsignade henne. Några grät öppet, både män och kvinnor. Hon önskade att hon kunnat sjunka ner genom däcksplankorna. Det var full rörelse överallt på däcket. Långa åror sattes ut, seglen hissades och Samara började försvinna bakom dem innan hon helt lyckats få stopp på deras hedersbetygelser. Om Elaine eller Brigitte hade sagt ett enda ord skulle hon ha jagat dem båda runt däcket med en påk och 2 gånger om för säkerhets skull. De tillbringade 5 dagar på flodormen. 5 dagar som de seglade längs den långsamt framslingrande eldarfloden, genom brännheta dagar och nätter som inte var mycket svalare. Vissa saker förändrades till det bättre under denna tid, men resan fick ingen god början. Det första problemet var Nereus hytt i aktern, vilken erbjöd fartygets enda sovplats bortsett från däcket. Det var inte så att Nereus var motvillig att flytta ut därifrån. Han hade så bråttom, med byxor, rockar och skjortor slängda över axlarna och hängande från ett stort bylte i hans famn, medan han bar rakkoppen i ena handen och rakkniven i den andra, att Ninni tittade strängt på Thom, Julian och Uno. Det var en sak att hon använde sig av deras tjänster när hon fann det för gott. En helt annan att de tog hand om henne bakom hennes rygg. Deras miner kunde inte gärna ha varit mer öppna och oskyldiga. Elaine erinrade sig ett av Linis ordstäv. En öppen säck döljer ingenting. En öppen dörr döljer föga. Men ett öppet ansikte döljer tveklöst någonting. Men nu var det inte de 3 männen som var bekymret, utan själva hytten. Det luktade fuktigt och instängt även om man öppnade de små fönstren, och de släppte inte in mycket ljus i den dunkla hytten. Skrubben var kanske ett bättre ord. Hytten var liten, mindre än vagnen, och större delen av utrymmet upptogs av ett robust bord och en stol som var fastgjorda i golvet och av lejdaren som ledde upp till däck. En trängre blev det av kommoden som satt fast i väggen, med lortig kanna och handfat och en smal spegel. Det var hela möblemanget, frånsett några tomma hyllor och krokar att hänga kläder på. Takbjälkarna satt så lågt att till och med de nästan slog huvudet i dem. Och det fanns bara en säng, visserligen bredare än den i vagnen, men knappast bred nog för två. Den långa Nearest kunde lika gärna ha bott i en packlår. Varenda tum som inte var absolut nödvändig till annat hade han använt som lastutrymme. Han kom till Chamara på natten, muttrade Elaine. Hon la ifrån sig sina knyten, satte händerna i höfterna och såg sig missbelåtet omkring. Och han ville ge sig av samma natt. Jag hörde honom säga till en av sina mannar att han tänkte segla vidare under natten, vad än jäntorna ville. Han är uppenbarligen inte särskilt förtjust i att färdas i dagsljus. Ninni, som kommit att tänka på Elaines armbågar och kalla fötter, undrade om det inte varit bättre att sova bland flyktingarna uppe på däck. Vad pratar du om? Karn är smugglare, Ninni. I det här skeppet. Ninni släppte sina egna bylten på golvet, la ifrån sig ränseln på bordet och satte sig på sängkanten. Visserligen luktade det illa i hytten, men det kunde man vädra ut, och även om sängen var trång hade den en tjock fjädermadrass. Skeppet gungade på ett obehagligt vis och hon kunde lika gärna göra det så bekvämt för sig som möjligt. Elaine kunde inte jaga henne därifrån. Fartyget är en veritabel tunna. Vi har tur om vi hinner fram till Boanda på 2 veckor. Ljuset vet hur lång tid det tar till Charlie där. Ingen av dem visste riktigt hur långt det var till Charlie där, och än var inte tiden mogen att ta upp saken med kapten Nearest. Allting stämmer, till och med namnet, Flodormen. Vilken hederlig handelsman skulle ge sitt fartyg ett sånt namn? Nåväl, säg att han är smugglare då. Det skulle inte vara första gången vi använder oss av en smugglares tjänster. Elaine slog ut med händerna i en vanmäktig gest. För henne var det alltid viktigt att lyda lagen, hur befängd den än var. Hon hade mer gemensamt med Gallad än hon ville medge. Så Nearest hade kallat dem jäntor, minns han. Det andra bekymret var att finna plats för de andra. Flodormen var visserligen bred, men något riktigt stort fartyg var hon inte. Och allt som allt var det drygt 100 människor ombord nu. Besättningen måste ha plats för arbetet med åror, segel och trossar, vilket innebar att det inte blev mycket över för passagerarna. Sen hjälpte det knappast att flyktingarna höll sig så långt borta från scenarierna som möjligt. De verkade ha fått nog av beväpnade män. Det fanns knappt sittplats för alla och ingen plats alls för att ligga ner. Ninni travade prompt fram till Nearest. Människorna här behöver mer utrymme, särskilt kvinnorna och barnen. Eftersom ni inte har fler hytter får det duga med lastrummet. Nearest blev mörk i synen. Han stirrade rakt ut i luften, ungefär 3 fot till vänster om hennes ansikte, och brummade: mitt lastrum är fullt av värdefullt gods. Mycket värdefullt gods. Undrar just hur idoga tulluppbördsmännen är längs den här delen av Elder, sa Elaine som i förbigående, medan hon betraktade de trädkantade stränderna på ömse sidor om floden. Här var floden bara några 100 steg bred, kantad av torr, svart gyttja och gulaktig lera. Gelden på ena sidan och Amadeusia på andra. Det kan verka besynnerligt att ha lastrummet fullt av varor från södern och likväl vara på väg söderut. Fast ni har naturligtvis dokument som visar alla ställen där ni har betalt tull, och att ni inte lastade av i Chamara kan förklaras med oroligheterna där. Jag har hört att tullare för det mesta är mycket förstående män. Kaptenens min blev än surare, men han tittade fortfarande inte på någon av dem. Just därför såg han desto bättre när Thom höll ut sina tomma händer, gjorde en silig gest och plötsligt var i färd med att snurra ett par knivar mellan fingrarna innan han lät en av dem försvinna igen. Jag bara övar mig, sa Thom, i det att han kliade sin ena långa mustasch med den återstående kniven. Vissa färdigheter vill man hålla i form. Såret på hans vithåriga gässa och det knappt torkade blodet på hans ansikte tillsammans med en blodfläckad reva i axeln på hans rock och andra småblessyrer fick honom att se fullständigt vildsint ut i vilket sällskap som helst utom Unos. Kinarien å sin sida log ett fullständigt glädjelöst leende som blottade hans tänder och fick ärret och det färska röda såret på hans kind att vrida sig på ett obehagligt vis. Det ilskna röda ögat på hans lapp bleknade nästan i jämförelse. Nerus slöt ögonen och tog ett långt, långt andetag. Lastluckorna öppnades och snart var lådor och tunnor på väg över relingen. Några var tunga, men de flesta var lätta och spred en doft av kryddor. Nerus gjorde en plågad grimas varje gång flodvattnet slöt sig över en ny lår. Hans min ljusnade, om nu det uttrycket kunde användas om honom, när Ninive gav order om att mattorna, rullarna med sidentyg och balarna med fint ylle skulle få stanna nere i lastrummet. Ända tills han begrep att de skulle användas att bädda med. Om han sett sur ut förut så kunde den min han fick nu ha fått mjölk att stelna i rummet intill. Han sa inte ett ord under hela proceduren. När kvinnorna började hiva upp hinkar med vatten för att tvätta sina barn mitt på däcket stegade han bak till akten där han stod med händerna hårt knutna bakom ryggen och tittade efter tunnorna som försvann bakom dem. På sätt och vis var det Neres märkliga inställning till kvinnor som började göra både Elaines och Birgits tungor mindre giftiga. Det var så Ninive såg på saken. Själv hade hon naturligtvis bibehållit sitt vanliga jämmod. Nerus tyckte illa om kvinnor. När besättningsmännen var tvungna att prata med någon av kvinnorna gjorde de det hastigt och kastade hela tiden oroliga blickar mot kaptenen för att sedan skynda tillbaka till sina plikter. En karl som av allt att döma varit sysslolös kunde räkna med att bli ivägskickad på något brådskande ärende av Nerus så fort han utbytte ett par ord med någon i kjoltyg. Deras hastiga kommentarer och frammuttrade varningar lämnade inga tvivel om Neres inställning. Kvinnor kostade en man pengar. De slogs som strykarkatter och orsakade bekymmer. Och alla bekymmer som en man råkade ut för kunde kvinnorna lastas för, på ett eller annat vis. Neres väntade sig att hälften av dem skulle rulla omkring och klösa varandra på däck innan solen gick ner. Allihop skulle de kokettera för hans besättning, skapa missämja och orsaka slagsmål. Om han kunnat förvisa alla kvinnor från sitt skepp för evig tid skulle han kanske ha varit lycklig. Om han kunnat stänga dem ute ur sitt liv skulle han ha varit extatisk. Ninive hade aldrig råkat ut för någonting liknande. Nog hade hon hört män muttra om kvinnor och pengar. Precis som om inte karar strödde slantarna omkring som vore de grus. De hade helt enkelt inget sinne för pengar, ännu mindre än Elaine. Och hon hade till och med hört dem som lastat kvinnor för diverse olika bekymmer. Oftast när de hade sig själva att skylla för allt sammans. Men hon kunde inte påminna sig att hon någonsin träffat en man som verkligen tyckte illa om kvinnor. Hon blev förvånad när hon hörde att Nerus hade en hustru och mängder av barn i Ibordar. Men inte lika förvånad när det visade sig att han aldrig stannade hemma längre tid än det tog att fylla lastrummet med nytt gods. Han ville inte ens tala med en kvinna. Det var fullständigt förbluffande. Ibland kom Ninive på sig med att snegla på honom som om han vore något sällsamt djur. Betydligt besynligare än Shreddit eller någonting annat i Lukas menageri. Under dessa förhållanden kunde självfallet inte Elaine och Birgit sprida etter omkring sig inom hörhåll för Nerus. Det var illa nog att Thom och de andra himlade med ögonen och utbytte menande blickar. De gjorde åtminstone vissa försök att dölja det. Nerus ohöljda glädje över att hans förväntningar gick i uppfyllelse. Tvivelsutan var det så han skulle se på saken, skulle däremot ha varit outhärdlig. Han gav dem inget annat val än att svälja sin galla och le. Själv skulle Ninive inte haft någonting emot en pratstund med Thom, Julian och Uno någonstans utom synhåll för Nerys. Än en gång hade de börjat glömma att de skulle göra vad de blev tillsagda och ingenting annat. Vad deras handlingar ledde till hörde inte till saken. De borde ha vett att vänta. Och av någon anledning hade de satt sig i sinnet att pina Nerys med spridda kommentarer om krossade skallar och avskurna halsar. Allt uttalat med mörka leenden. Den enda plats där hon kunde vara säker på att slippa Nerys var emellertid i hytten. Männen var inte särskilt storväxta, även om Thom var lång och Uno tämligen bred. Men om hon samlade dem i den trånga hytten skulle de ha fått tränga ihop sig på ett sätt att de tornade upp sig över henne. Det skulle knappast ha varit befrämjande för den avbasning hon ville ge dem. Så fort en man fick möjlighet att titta ned på en var halva slaget redan förlorat. Sålunda tog hon på sig en mask av idel vänlighet, ignorerade Thoms och Julians förbluffade miner och Unos och Ragans vantrogna blickar och visade samma goda humör som de båda andra kvinnorna tvingats anamma. Hon lyckades behålla sitt leende även när hon blev varse varför seglen var så spända och det böljande landskapet rusade förbi under eftermiddagssolen lika snabbt som en häst i trav. Nerys hade låtit besättningen dra in årorna och surra fast dem längs relingen. Han såg nästan glad ut. Nästan. En låg lerås löpte längs Amardasia-stranden och på Geldansidan låg ett brett vassbälte mellan floden och träden som till större delen stod bruna i den torra marken. Shamara låg bara några timmars färd bakom dem. Du ledde kraften, sa hon sammanbitet till Elaine. Hon torkade svett ur pannan med baksidan av handen men motstod frestelsen att stänka av den mot det makligt gungande däcket. De andra passagerarna höll sig ett par steg från de två kvinnorna där de stod tillsammans med Brigitte. Men Ninive talade likväl med låg röst och i så älskvärd ton som hon förmådde. Det kändes som om hennes mage gungade i otakt med skeppets rörelser och det gjorde knappast hennes humör bättre. Det är du som har lockat fram den här vinden. Hon hoppades att hon hade tillräckligt mycket röd fennel i sin ränsel. Elaine såg på henne med stora ögon och en strålande min som fick henne att tro att mjölk och honung skulle flöda från hennes läppar. Du börjar bli en riktig hare. Ta dig samman. Shamara ligger flera mil bakom oss. Ingen skulle kunna känna någonting att tala om på så långt håll. Hon skulle ha fått vara ombord på skeppet för att märka någonting. Jag gjorde det väldigt snabbt. Ninive kände sig som om ansiktet skulle spricka om hon höll kvar sin leende uppsyn en sekund till. Men ur ögonvrån såg hon hur Nerys betraktade sina passagerare och skakade på huvudet. I sin ilska kunde hon se de nästan förbleknade resterna efter de flöden som Elaine hade vävt samman. Att arbeta med vädret var som att rulla en sten ner för en backe. När man väl satt igång det brukade det fortsätta av bara farten. När stenen rullade av stigen, vilket den gjorde förr eller senare, behövde man bara dra den på plats igen. Mogrin kanske kunde ha känt en väv av den storleksordningen från Shamara, kanske. Men sannoliken inte så starkt att hon kunde avgöra var någonstans den hade skapats. I ren styrka kunde hon mäta sig med Mogrin. Och om inte hennes styrka räckte till en sak, verkade det tryggt att anta att detsamma gällde den förlorade. Och hon ville färdas så fort som möjligt. Just då var det ungefär lika lockande att tillbringa en enda dag mer än nödvändigt hopträngd med de båda andra som att dela hytten med Nerys. För den delen var hon inte förtjust i tanken på en extra dag ombord överhuvudtaget. Hur kunde ett skepp rulla på det viset när floden var så platt? Leendet hade fått att börja verka i hennes läppar. Du borde ha frågat, Elaine. Du går hela tiden och gör saker utan att fråga, utan att tänka. Det är dags att du förstår att din gamla barnjungfru inte kommer och drar upp dig om du rusar fram i blindo och ramlar ner i en grop. När hon var klar hade Elaines ögon blivit stora som tekoppar och hon såg ut att kunna hugga till med tänderna när som helst. Brigitte la händerna på deras axlar, böjde sig fram och log som om hon höll på att dö av pur lycka. Slutar inte ni båda med det här tänker jag slänga er i floden så att ni kan svalna av. Ni uppför er som ett par chaguanska skänkflickor med vinterklåda. Med de älskvärda minerna fastfrusna på sina svettiga ansikten skred de tre kvinnorna iväg åt skilda håll, så långt bort från varandra som skeppets storlek tillät. Framåt solnedgången hörde Ninni Ragan säga att hon och de andra måtte vara lättade över att få komma bort från Samara med tanke på hur lyckliga de verkade vara. Men flyktingkvinnorna betraktade dem med alldeles för behärskade miner. De kände igen bekymmer när de såg det. Bit för bit rann emellertid detta bekymmer ut i sanden. Ninni förstod inte riktigt hur det gick till. Kanske kunde Brigitte och Elaine inte hindra att det vänliga yttre de hade anlagt färgade av sig på deras inre. Kanske slogs de mer och mer av hur löjligt det var att försöka se glad och vänlig ut medan man gjorde sitt bästa för att kläcka bitande repliker. Undan för undan, dag för dag, började deras ord passa ihop med deras miner. Och då och då såg rent av någon av dem generad ut, som om hon mindes hur hon uppfört sig förut. Det var förstås ingen av dem som bad om ursäkt, vilket Ninni hade all förståelse för. Om hon hade varit lika elak och dum som dem, skulle hon sannligen inte vilja påminna någon om det. Barnen spelade också en viss roll i att Elaine och Brigitte återfick jämvikten. Fast det började egentligen med att Ninni såg över männens sår den första morgonen de tillbringade på floden. Hon tog fram sin ränsel med alla örterna, gjorde salvor och omslag, förband sår. Såren gjorde henne tillräckligt arg för att kunna hela. Sjukdom och sår gjorde henne alltid arg. Och några av de värsta helade hon också, fast hon fick vara försiktig. Om såren bara försvann skulle folk börja prata, och ljuset alena visste vad Nerus skulle ta sig till om han trodde att han hade en ACD ombord. Förmodligen skulle han skicka över en man till Amardasia under natten för att få dem gripna av vitrockar. Dessutom kunde det mycket väl ha fått en del av flyktingarna att slänga sig i vattnet och fly. När hon behandlade Orno gned hon till exempel lite svidande mardrotsolja på hans svullna axel, satte en liten klick salva av allomhela på det färska såret i hans ansikte. Det fanns ingen anledning att slösa och virade in hans huvud i bandage tills han knappt kunde röra under käken. Sen helade hon honom. När han flämtade till och fäktade med armarna sa hon rappt, var inte en sån barnunge. Inte trodde jag att en stor stark karl lät sig bekomma av lite smärta. Låt nu bandagen vara i fred. Om du så mycket som petar på dem under de närmaste 3 dagarna ska du få smaka på någonting du inte glömmer i första taget. Han nickade sakta och stirrade på henne med så villrådig blick att det stod klart att han inte förstått vad hon hade gjort. Kanske skulle han begripa det när han väl tog av bandaget. Men förhoppningsvis skulle ingen annan komma ihåg riktigt hur djupt såret hade varit. Och Orno själv var nog klok nog att hålla tyst. När hon väl hade börjat var det bara naturligt att fortsätta med resten av passagerarna. De allra flesta av flyktingarna hade skråmor och blåmärken och en del av barnen visade tecken på feber eller mask. De senare kunde hon hela utan att behöva oroa sig. Barn var alltid kinkiga om man gav dem någonting som inte smakade honung. De kanske berättade för sina mödrar att det hade känts konstigt, men barn hade alltid sina fantasier. Hon hade aldrig känt sig riktigt väl till mods tillsammans med barn. Förvisso ville hon en dag föda Lärns barn. En del av henne ville det. Barn ställde alltid till med oreda. De tycktes ha för vana att så fort man vände ryggen till alltid göra precis tvärt emot vad man sa till dem. bara för att se hur man skulle reagera. Likväl kom hon på sig själv med att stryka håret ur pannan på en liten pojke som tittade upp mot henne med kloka, klara, blå ögon. De var väldigt lika Lance. Elaine och Brigitte sällade sig till henne, först bara för att hålla ordning. Men hur det nu föll sig drogs också de till barnen. Besynligt nog såg det inte det minsta löjligt ut när Brigitte satt med en pojke på 3 eller 4 år uppklängd på vardera låret och en ring av barn kring sig och sjöng en fånig visa om dansande djur. Och Elaine bjöd alla ur en påse med röda karameller. Ljuset alena visste varifrån hon hade fått dem, eller varför. Hon såg inte alls skyldig ut när Ninni kom på henne med att själv stoppa henne i munnen. Hon bara flinade, drog ut en liten flickas tumme ur hennes mun och stoppade dit en karamell istället. Barnen skrattade som om de just kommit ihåg hur man gjorde och gned sig mot Ninnis kjolar, eller Elaines, eller Brigitte's, lika gärna som mot sina mödrars. Det var väldigt svårt att upprätthålla någonting som liknade dåligt humör under sådana förhållanden. Hon kunde inte ens uppbåda mer än en fnysning, och inte särskilt skarp, när Elaine återupptog sitt studium av Adamen nere i hytten resans andra dag. Kvinnan verkade mer övertygad än någonsin om att armbandet, kragen och kopplet tjänade till att länka samman kvinnorna som bar dem, fast på ett ovanligt vis. Ninni satt till och med ner och tittade på ett par gånger. Det räckte med att titta på den vederstygliga anordningen för att hon skulle kunna omfamna Scheider och följa med i det Elaine gjorde. Så småningom fick de naturligtvis höra flyktingarnas historier. Familjer som splittrats, fränder som dött eller försvunnit, gårdar, butiker och verkstäder som gått omkull när svallvågorna av världens oroligheter sköljt fram och handeln förstörts. När folk inte kunde sälja kunde de inte köpa heller. Profeten hade bara varit den sista stenen som fått hjulen på kärran att brista. Ninni sa ingenting när hon såg Elaine smyga en guldmarker i handen på en man med tunt, grått hår som satte knogarna mot sin fårade panna och försökte kyssa hennes hand. Hon skulle få lära sig hur fort guld kunde försvinna. Dessutom gav Ninni bort ett par mynt själv. Nåja, kanske mer än ett par. Alla män utom 2 var skalliga eller gråhåriga med väderbitna ansikten och grova arbetarnävar. De yngre männen hade hamnat i hären om inte profeten hade dragit dem med sig. De som vägrat någondera hade blivit hängda. De båda ynglingarna ombord, inte stort mer än pojkar egentligen. Ninni betvivlade att någon av dem behövde raka sig regelbundet, såg jagad ut och hajade till så fort någon av tjänarierna såg på dem. De äldre männen pratade ibland om att börja om på nytt, leta upp en jordlapp att odla eller ta upp sitt hantverk igen. Men det hördes på deras röster att de sa det mer på trots än utifrån något verkligt hopp. De flesta talade lågmält om sina familjer. En förlorad hustru, förlorade söner och döttrar, förlorade barnbarn. De lät vilsna. Resans andra natt hade en kar med stora öron, den muntraste i det dystra sällskapet, bara försvunnit. Han var helt enkelt borta när solen gick upp. Kanske hade han simmat i land. Ninni hoppades det. Likväl var det kvinnorna som berörde henne mest. De hade lika små framtidsutsikter som männen, lika lite att hålla sig fast vid. Men de flesta hade fler bördor att bära. Ingen av dem hade sin make med sig, och likväl var det just det ansvar som tyngde dem som också drev dem vidare. Ingen kvinna med tåga i sig kunde ge upp när hon hade barn att ta hand om. Även de andra var emellertid beslutna att söka sig en framtid. Allihop hade de åtminstone en gnutta av det hopp som männen bara låtsades ha. Det var särskilt 3 av dem som väckte hennes känslor. Nicola var i hennes egen ålder och ungefär lika lång, en slank, mörkhårig väverska med stora ögon. Hon hade varit på väg att gifta sig, ända tills hennes fästman Hyran fick i sinnet att plikten krävde att han följde profeten och draken återfödd. Han skulle gifta sig med henne när han fullföljt sin plikt. Plikt hade varit mycket viktigt för Hyran.